kan säga att jag tror att vi är framme på den sista delen innan Jesus kommer. Det verkar så. Jag tror att ni märker att det händer saker och ting i den här världen. Och det är två saker det kommer att handla om från och med nu, om vi ska klara oss in. Den ena är instruktionens väg eller inspirationens väg. Den ena handlar om agapekärlek och den andra handlar om lagiskhet. Lagen gavs ju som en instruktion till judarna. Det var ju ingenting som gav liv. Men Jesus gavs av Fadern för att vi skulle få liv. Och det är när vi får se in i denne Jesus och hans hemligheter. Vad han har för oss människor. Vad du betyder egentligen. Att du lever liksom i dubbla världar kan man säga. Du lever i ett Guds rike samtidigt som du lever i den här världen. Du lever av egentligen, får du liv av det du inte kan se. Men vi kan känna här inne hur det flödar riktigt ibland. Att Jesus, han finns där. Och då är det mycket märkligt med det här ordet agape. För det betyder egentligen att på riktigt gammalt grekiska så betyder det att underordna sig en konungs gränser. Att underordna sig en konungs gränser. Och det ska vi alltså inte göra genom instruktion utan genom inspiration. Och när jag var i knark och elände, vet ni, var jag ju i ett riktigt kolsvart mörker. Då visste jag ju definitivt inte var det gick någon väg. En väg har ju gränser, ni vet. Och helt plötsligt så kom en inspiration i mitt liv som var så stark. Så jag reste på mig bara och gick. Jag hörde en röst som talade så tydligt och med så överbevisande kraft. Janne, gå nu sanningens väg. Dig skall inte fattas. Och genom han hann knappt sluta en gång, för jag stod upp och var på väg till det enda stället jag visste där man läser Bibeln, alltså på dagen, och det var på reabyrån. Och jag får läsa i Bibeln, så att säga, jag slog upp Bibeln för första gången i hela mitt liv och får läsa om att Jesus är vägen, han är sanningen och han är livet. Han är inspiration, han är glädje, och jag glömmer aldrig detta. Så samma sekund som jag reste på mig och gick, så var jag löst från knark och bröte. Så var det bara helgelse och rening som alla vi andra får gå igenom när vi blir frälsta. Men tänk vilken kraft det finns hos Jesus. Alltså bojorna lossnade och jag kunde stå upp bara och gå. Och det här är ju trons hemlighet. Och jag vet när jag var hemma hos mina föräldrar efter, vi fick ju inte åka hem först efter 6 månader. Och litar väl inte riktigt på oss kanske, men då är hemma igen i Finspång. Och när jag satt där och vi skulle äta middag, då såg jag att de åt inte. De bara satt och tittade på mig så här. Det hade nämligen skett någonting i hela min utstrålning. Alltså i hela min utstrålning så hade det hänt någonting. Och det står också, jag tror det är i Ordspråksboken, så står det att visheten förvandlade råa i en människas uppsyn. Så det syns både, vad jag får säga, på dig hur du är och allt här, men det lyser. Och vi var på Femman en gång och evangelisera. Och då kommer det fram en, han var väl från Iran tror jag eller något så här. Då kom han fram till mig och sa så här: vet ni, så, du behöver inte ens säga att du är kristen. Det syns lång väg. Ja men snälla, det är ett ljus. Som ni vet det. När vi går ut i detta mörker med evangeliet, så är det han i oss som lyser. Det är ju inte du som lyser, utan det är ju Herren. Och jag blev så funderad över detta. Så när du går ut alltså med evangeliet för Jesus skull, så är han lampan i dig som påverkar människor. Han överbevisar människor. Och när jag var i Moholm och på tal om inspiration, så var jag i bibelskolan i Moholm då. Och då hade vi basket på kvällarna där. Jag gick där ett halvår i den här bibelskolan. Och då var det en kille som skulle läsa bibelord den här kvällen. Och han blev sjuk under den här basketturneringen. Eller som vi hade. Så på kvällen på andakten så pekar de bara på mig så här: du får du läsa ordet. Och jag vart ju alldeles där, jag ska att ni vet hur det är, va, när man inte har förberett sig och så här, va. Och det var meningen att jag inte skulle förbereda mig, utan jag skulle bara läsa någonting, vad som helst. För Gud skulle nämligen frälsa en tjej den här kvällen, och han skulle göra det på ett sånt sätt så att ingen människa kunde ta någon ära. Utan vi slog upp Bibeln och tänkte, vad ska jag läsa för något? Och jag läser om Kristi korsfästelse. Så jag läste bara rätt upp och ner bibelordet om hur Jesus Kristus dog för oss på Golgata. Och helt plötsligt så börjar hela bordet där vi satt och storgråta. Vuxna karar grät. Och vi bara står och tittar på honom och undrar, vad är detta som händer nu? Särskilt var det en ung tjej som bara sjunker ihop och gråter och vill lämna sitt liv till Jesus. Och lämna sitt liv till Jesus. Och då är det så här att vi har förebedjare under de här kvällarna, de här andakterna. Så det var folk alltså som bad till Gud att människor skulle bli frälsta. Och då är det en syster som vi känner där som är, hon lever jättenära Herren. Ni vet, de här bedjarna, de brukar ha tumme med Gud. Och då kommer hennes man förbi dagen därpå och frågar, hur gick det igår? Nu ska ni få se att om man kontakt med Gud, då kan man få veta vad som händer utan att liksom ta reda på att, du vet, det fick ju Elia göra det. Jo, då sa han så här, du, det blev väl en frälst igår, sa mannen. Ja, sa jag, det blev det. Ja, men hur kan du veta det? Jo, du förstår att min fru, hon som ber, du vet, hon fick en uppenbarelse att du skulle läsa ordet. Och en tjej kom till tro. Stämmer det? Jajamän. Hur kan du veta det? Ja, men Gud vet allt. Den helige ande vet allt. Och jag längtar sådant att denna kraft ska komma tillbaka igen. Alltså riktig väckelse, det handlar om inspiration. Men inte en inspiration som stannar på våra här inne, utan den flödar ut till andra människor. Och ni vet, vi var ju med i Gileadkyrkan då, när vi kom dit 89, och då pratade vi med de här äldre som var kanske både 80 och 90 och så här, hur det var förr. Och det är väldigt intressant hur det var förr faktiskt. För då var den här kraften verksam när det var väckelsen. För det var nämligen så att det var, vi jobbar ju då med sopputdelning och så. Vi jobbar med bön och sopputdelning. Och rätt vad det var så kom en av de här äldre ner. Halleluja, sa de. Vet ni att det var precis så här som kyrkan Gilead startade. Man startade med nöd för de utslagna. Och man börjar be för dem och så startar man med soppa. Det var ju nästan som ett profetiskt budskap. Vänd tillbaka till den första kärleken. Vi hade ingen aning om det. Och vilka under Gud gjorde under denna soppa. Vi tog inte ett öre ifrån församlingen. Gud såg till sig det både. Vi stod på gator och torg och sjöng. Det kom människor och gav frivilliga gåvor. För de hade hört vad vi gjorde med de här stackars krakarna som gick där de dagarna. Gud, han är mäktig. Och det hände ibland under den här bönen att någon fick en impuls gå ner till torget. Och då satt det någon där som var i djup, djup nöd. Och vi fick med människor och de blev frälsta. Det var sån överbevisande kraft där på tisdagskvällarna när vi hade bön och lovsång. Jag glömmer aldrig, Elgor, när vi började med det här med bön. Då. Det var ju, när vi hade riktig bön, då var det 6-7 stycken på kvällarna. Ni vet hur det är när det är bönemöte, då var det inte för mycket folk. Men helt plötsligt så kom en sån atmosfär in i församlingen. Så att alltså man kunde inte vara därifrån. Det gick bara inte. Man var tvungen att vara med. Man kunde inte missa detta alltså. Alltså så fort du kom in i kyrkan så kände du det där draget. Den här Herrens närvaro. Herrens närvaro var där. Gud var där. Alltså du kunde sitta där och bara gråta. Folk grät. Flera stycken under ett, jag tror det var under ett år vi fick döpa över 90 personer. Som kom till tro. Det hände att människor kom utifrån och bara gick in i kyrkan. Alltså så fick vi be med dem. och befrielse, såna befrielseunder, kraftiga såna. Och man står som ett frågetecken, men det är ju Gud som ska ha äran. Det är Gud som gör allt detta. Det här är möjligt, jag har sett det själv. Det är fantastiskt när Gud. Men vad kräver han då? Ja, vi var inga experter någon av oss, det var enkla människor, men han kräver hjärtan som är uppriktiga framför allt. Man behöver inte vara så duktig, men bara man har ett hjärta som vill liksom komma och tränga sig in till Gud. Gud, rör våra hjärtan. Låt oss inte kallna. Vi behöver ett brinnande hjärta för att möta människor i den här tiden. Det står i min bibel här i Matteus 24, står det att kärleken hos de flesta ska kallna. Jag gillar inte det. För det måste finnas ett alternativ, och det här är genom att be, genom att söka Gud. Genom att komma nära honom. Det står i Romarbrevet 1, så står det att rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium från tro till tro. Som det är skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Eller inspireras av tro, om det kanske passar bättre. Men det måste börja med tro. För mig började med inspiration. Jag fick tro. Och tron, den äger ju Herren själv. Den ger han som en fri gåva till dig och mig. Men vi måste uppehålla denna inspiration och vandra på vägen hela tiden och förnya oss. Från tro till tro. Och nu är det så här att vi är människor också. Och ni vet att det finns en fiende som vill försöka störa oss. Jag har redan fått ett profetiskt budskap till 2 personer minst här inne idag. När jag förberedde mig här. Och det handlar om hjärtat. Det handlar om att Herren vill möta ditt hjärta igen. Han vill tända ditt hjärta. Han vill öppna dina ögon. Så att du återigen ska få se in i Bibeln som du hade som ung. Du ska få se Jesus uppenbaras än en gång. Bibeln ska inte bli en död bok för dig mer. Den ska öppnas i Jesu namn. Och du ska få se och uppleva en sån glädje när du läser Guds ord. För det är det handlar om, att få se in vem Jesus är. Vem han är. Trons veke, står det. Den kan faktiskt ibland kännas nästan som om den tynar. Den slocknar. Men nu är det så här att vi har en underbar överstepräst. Liksom översteprästen i templet förr skulle sköta om ljusstaken och dess vekar. Det var hans uppgift. Och översteprästen är ju Jesus Kristus. Och han rör vid dig idag. Han rör vid din tros låga. Så den återigen flammar upp. Och på det här stället där det står om att han inte ska utsläcka en tynande veke, så står det alldeles efter att han ska föra rättfärdighet fram. Det innebär i ditt och mitt fall att det Gud har tänt i ditt liv, det ska han också fullborda. Det är inte din sak att göra det. Det är Guds sak att göra det. Fattar du vilken vila det är? Det Gud har tänt dig för, det är det hans uppgift också att fullborda. Och det står i Hebreerbrevet 12 så här. När vi alltså har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det är han som börjar tron, och det är han som också ser till så att den leder till sitt fullbordande. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Utan att bry sig om skammen, och nu sitter på högra sidan av Guds tron. Här ser vi en väg, men vi ser också ett maratonlopp. Det lopp som vi har framför oss, det är inget sprinterlopp, utan det är ett maratonlopp. Och jag blev så full i skratt när jag tänkte på Vasaloppet, hur de med jämna mellanrum delar ut blåbärssoppa. Och vi behöver billigt talat käka lite blåbärssoppa ibland, va? För då får man energi och så här. Och Guds ord är ju en kraftig sak. Och vi behöver med jämna mellanrum få uppleva Guds ord uppenbarat för våra ögon. Det var likadant med Elia, vet ni. Efter det stora slaget vid Karmel, där han fick vara med om denna väldiga seger, eller liksom alla karismatiskers dröm att få glänsa som Elia gjorde. Så händer det detta att strax efter så kommer den största depression han har haft i hela sitt liv. Den tror jag var gudasänd för att han skulle lugna ner sig lite. Men då står det att det kom en budbärare från Herren. Ängel står det där. Och ängeln, han hade med sig en vattenkruka och ett bröd. Blåbärssoppa kanske. Och ni vet, det var som kraft i det här brödet. Så när han käkade det här brödet och drack vattnet, som är en bild på den heliga ande. Alltså Jesus är ju brödet som kom ner ifrån himlen och bröts för vår skull. Och vattnet är ju den helige ande. Ordet uppenbarat i den helige ande. Det var så starkt så att han gick i 40 dagar och 40 nätter till berget Horeb, står det. Och det är 40 i Bibeln, det är alltid en bild på en prövning. En prövningsperiod. Och det står ju i Bibeln att Gud, han har för dig berett en utväg genom lidandet. Inte bort ifrån, utan rakt igenom. Hur gör han då? Jo, han ger dig kraft mitt i prövningen. Du får se honom mitt i prövningen. Vem han är. Och det är då vi förvandlas. Det är då vi får kraft. Och det talar ju Paulus om i andra Korinthierbrevet. När han säger att vi som skådar Herren utan täckelse, vi går från härlighet till härlighet. Och så berättar han sen vad han går igenom då. Han säger att han har en skatt på insidan. Att han är ett bräckligt lerkärl, och det är vi ju allihop. Men det beror ju inte på lerkärlet som tur var, utan det beror på skatten som är i lerkärlet. Kunskapen om vem Gud är. Så när han var i alla de här svårigheterna, det står att han var nära att dö. Alltså han var nära... Han var så villrådig ibland så han visste inte vad han skulle göra. Vem hade ställt honom i de situationerna då? Vem tror ni? Gud. Jo, därför att på ett annat ställe så står det så här, för att Paulus, om du ska vandra i mig i den där smörjelsen som överbevisar andra människor om vem jag är, då måste jag ställa dig så att din egen styrka dör. För att annars kan du aldrig ge min kraft in i andra människor. Om du ska kunna samla dig och diskutera dig igenom alla vägar, vad ska du då med mig till? Nej, nåden och kraften fullbordas i svaghet. Det är sant. Om du har gått in i de här smala passagen, då kan du hålla med mig, då vet du att det är sant. För det är mitt in i de där smala passagerna du får möta honom som är värd att tala om. Han var med dem i ugnen, ni vet. Det var en fjärde man in i ugnen som såg ut som en människoson. Ja, han är med mitt in i lidandet. Och det enda som brann upp där inne, det var snörerna och repen de var bundna med. Det är frihet att få gå igenom sådana saker. Jag fick en profetia när jag blev frälst, det Herren sa. Mitt älskade barn, du ska få gå igenom eld och vatten. Och när man har gjort det så kan du säga halleluja. Men det lät inte så intressant då kanske. Men vi är skapade för att vandra tillsammans med Herren genom eld och genom vatten. Det är så man härdar stål, ni vet. Man eldar upp ett först och sen kyler man av ett. Då blir det kanonstarkt. Så blir vi också styrkta i Herren. Som sagt var, inspirationen startade min vandring. Och vi behöver möta Herren på nytt och på nytt och på nytt igen. För annars, ja, ni vet vad jag menar, va? För det är andligt det som sker. Har inte jag tid att liksom läsa Bibeln och be och söka Guds ansikte som jag skulle, ni förstår, det finns ju perioder när man gör det. Och då känner man att man har inspiration. Och man, det här gråa som kommer över en, det är borta, vad man ser kristallklart. Sen går det perioder när det liksom är så här, man känner att nu måste jag vända tillbaka igen. Jag skulle tro att ni nickar och håller med. Men visst, då ser ni att det är en andlig kamp hela tiden. Det finns en makt som vill kyla ner våra hjärtan i den här världen. Men så finns det en annan makt, den helige ande, som vill dra oss till honom. Han drar oss till Jesus. Och det är en ständig kamp hela tiden. Att behålla tron, att behålla sitt hjärta levande. Till och med Timoteus står det, han tappar ju sin nådegåva eller sin kraft. Och Paulus uppmanar ju honom hela tiden att blås nytt liv i nåden, Timoteus. Han hade troligen stött på väldiga svårigheter med maktmänniskor där borta där han var satt. Och han började tvivla på sig själv. Och de här, de var väl mycket mer vältalig kanske än vad Timoteus. Han försökte finna sina ord och sjönk ner. Säger Paulus, allt beror på nåd. Blås liv i nåden. Det är där vi har allting i Jesus Kristus. Det finns ju ett trons kapitel också. Kapitel 11 här. Det tycker jag är fantastiskt. När tron handlar om inspiration. Tron handlar om inspiration. Gud vet vad du ska möta imorgon. Han vet. Och det är hans uppgift att ge dig inspiration och kraft för att möta morgondagen. Är du med? Det är inte din uppgift. Din uppgift är bara att se till så att hålla kanalen ren. Hans uppgift, det är att se till så du har kraft för varje dag. Han vet vad du ska möta imorgon. Och han är beredd att ge dig precis den kraft som du behöver. Jag bara tänker på Egypten. Det var ju inte de som höll fördärvaren borta. Han hade ju dödat dem allihopa. Det var tron. Det var inspirationen av lammets blod som gjorde att döden hölls borta. Det var inget annat än tro. Man gick ut ur Egypten i tro. Och när man kom fram till Röda havet så var det någonting som övergick deras förmåga. Vem kunde göra en väg? Överlämna det åt honom. Det är inte din sak att öppna väg. Det är Guds. Han såg till så vindarna blåste och det vart en stor, vad heter det, glipa där som man kunde gå över. Men egyptierna klarade inte av detta. Så man sjönk som stenar. I Hebreerbrevet 12:2 som vi läste förut, se på Jesus. Så där är ett grekiskt ord som är intressant, som heter eis, E-I-S. Och det betyder egentligen inte se på Jesus utan se in i Jesus. In i Jesus. Ser ni vilken skillnad det blir? Vad då? Jo, ni vet, i Kristus alltså. I Kristus. Vad har vi i Kristus? Det är det handlar om. Alltså, tänk att ett litet ord kan förändra tankesättet, va? I Kristus. Ska se in i Kristus. Okej, säger du. Vad har vi honom? Jo, där har du meningen varför du föddes till denna jord. Där har du meningen varför du finns till. Varför du existerar och vart du är på väg. För du står i Kolosserbrevet 1:16. Det är när du får se meningen med ditt liv som du förvandlas. Står så här i Kolosserbrevet 1:16-17. Ty i honom. Ni vet, det är en hemlighet. Det är en hemlighet. Men den är fördold, står det, för de visa. De som vill räkna ut sin egen väg. Då är det stängt. Men de som är som barn är hemligheten öppen. Du får se varför du finns till. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Du är skapad till Jesus för att umgås med honom. Och ser du att det finns två världar här? Det finns den osynliga världen, den fallna som vi ser just nu. Men så finns det en annan värld, den osynliga världen, andevärlden, eller ska vi kalla den för Guds rike också. Den har också gränser. Precis som Eden hade gränser. Eden är ju det största beviset på agape egentligen. Man skulle ju bevara sig innanför gränserna. Man skulle äta av livets träd. Man skulle inspireras av tron på Jesus. Och få ta emot allt som finns i honom. Och nu är det så här. att vi får ju hur många mejl som helst. Det är ett uppvaknande på gång i detta land. Och människor börjar förstå att Jesus kommer. Det är helt otroligt vad mejl alltså. Människor som inte har levt i församlingar på år och dag. De läser nyheten. Här skriver han om David Wilkerson i synen kommer att ske. De läser om vad som händer i nyheterna. Och sen är de ute på nätet och söker sökmotorn. Och eftersom vi har så många träffar så får du ju nästan alltid upp våra sidor. Och så mejlar de, för vi har ju våra mejladresser där. Och sen så frågar de frågor och vi försöker att ge dem svar. Det här är ju ganska bra svar att ge. Den som undrar varför man finns till. Du är skapad, min älskade vän, för att tillhöra Jesus Kristus. Och i honom finns det också, vad då? Jo, förutberedda gärningar i den här osynliga världen. Och det som händer just nu, det är att den synliga världen håller på att lösas upp. När Herrens dag kommer så står det, så ska ju alla atomer lösas upp. Men redan nu ser du begynnelsen som kommer bara accelerera ända till det sker. Allt som du ser kommer, som är skapat, kommer att lösas upp och försvinna. Och vi har sett början på det här. Och det är en signal alltså till hela mänskligheten. Det är en Gud som ropar på gemenskap egentligen. För det är det evangeliet handlar om. Att vi, alltså synd, vi har ju så lätt att ta till den här syndakatalogen. Och mina släktingar, de har berättat skräckhistorier för mig. Att någon såg henne med långt hår och blev utesluten av församlingen och bitter hela livet. Och blev frälst som tur var innan hon dog. Alltså sån fjanteri man höll på med. Men det handlar om gemenskap. Nu håller väl pendeln på att slå över åt andra håll. Men det blir väl gärna så liksom. Men att få umgås med Jesus. Det står i Hebreerbrevet 12. Ska vi bara ta lite snabbt då. Det står att då vi alltså får ett rike som inte kan skaka. Ja, det osynliga riket kan inte skaka. Klippan. Den är bergfast. Så låt oss vara tacksamma och tjäna Gud. Ja, du vet, tjäna Gud, det kan du bara göra i den osynliga världen i princip. Det är där du hämtar all information som du ska tjäna Gud sen i den synliga då. Du ska vinna människor i den synliga världen för den osynliga om du är med. Det är det handlar om här. Var tacksam, tjäna Gud efter hans vilja, vördan och med fruktan. På de här skivorna vi gjorde om ändens tid och börja älvor och gick från den utgångspunkten om ändens tid. Och jag börjar från den här utgångspunkten för ändens tid. Och det märkliga var att när vi plockade ihop materialet sen här, då hade vi kommit till samma slutsats. Och det var att de fyra vindarna som står om, det är exakt samma sak som de fyra hästarna. Det är samma sak. Och då går du till Daniel 7 och då såg jag fyra vindar blåsa fram över havet. Och uppstod det vilddjur. Och det samma vilddjur känns som du ser i Uppenbarelseboken 13. Älskade vänner, vem är det som ser till och låter alla dessa globala händelser ske? Vems vindar är det? Jo, det är Guds vindar. Han håller på och blåser mänskligheten inför en dom. För vad kommer du upp ur de här, vad kommer du upp ur havet som är upprört så att säga? Vad händer? Vad kommer du upp ur havet? Jo, det kommer upp en världsregering. För i Lukas 21 står det att människorna ska stå rådlösa inför havet och vågorna stå. Vad gör de om Tunisien sprider sig till varenda land, vilket det snart kommer att göra? Vi vill ha en världsregering. Vi vill ha en världsledare. Vi klarar inte detta. Nej, det kommer man inte att göra, för det kommer Gud att se till att man inte kommer. Vad händer med maten? Över hela jorden så slår alltså de här domarna exakt emot människans matförråd överallt. Nu kommer det en ny vinterstorm farande. Den går rätt ner mot Florida där man redan har, man har inga tomater, man har inga frukt för allt har frysit sönder. Nu kommer det en till. Är det en slump? Nej. Han ställer människan ansikte mot honom som har skapat oss. Vi behöver bli frälsta och vi behöver vinna människor för Gud. Den här syndliga världen håller på att upplösas, det är det som händer. Så varenda gång du ser i tidningen om jordbävningar och allt konstigt som händer, så är det den syndliga världen som löses upp för att bereda plats för den osynliga världen. Vi kommer inte undan det här. Vi kan göra så här och vara precis vad vi vill. Det här sker framför våra ögon. Och sen är det upp till oss att välja vilken sida vi vill stå på. Men jag är så glad för att det står så här. Allt som är fött, i 1 Johannes 5 så står det så här. Allt som är fött av Gud. 5 och 4. Allt som är fött av Gud. Att vara fött, det är att vara inspirerad, så de vi tror att göra. Det besegrar världen. Världen står här för allting. Människans fiendeskap mot Jesus Kristus och hans väg. Har ni märkt någonting som händer i världen? Man hatar judar. Och man har börjat hata kristna. Säger Bibeln, så att så ska också ske ännu till. Men det som är fött av Gud, det besegrar världen. För vad sa Jesus? Jag ska se till så att inte ni prövas över er förmåga. Utan mitt in i prövningen ska jag bereda er en utväg rakt igenom. Är ni med? Det ska finnas en kraft och det ska finnas en utväg. Mitt i denna prövning. För när Jesus vann sin seger på Golgata, då skapade han möjligheter för dig och mig att bli en segrare tillsammans med Jesus. Nattvarden, då samlas ju vi och så bryter vi brödet och dricker vinet. Och det är ju en bild på Jesu Kristi död och Jesu Kristi liv. Så när Jesus besegrade den här världen, då står det att den segern kan också bli vår. Alltså den inspirationen, den kraften som Jesus hade när han dog och uppstod, den är möjlig idag att inspirera våra liv. Att äta människosonens kött och dricka hans blod är att hämta sin inspiration och sin kraft i samma seger som Jesus dog för dig och mig på Golgata. Det finns ingen annan kraft och ingen annan seger än den. Så när Jesus talar om i Lukas 12, 49-50 så säger han ju så här. Och jag längtar efter att komma till jorden och tända en eld. Så är det samma sak som att jag vill komma till jorden och ge mitt liv för att, inte för att jag ska leva själv, utan för att jag ska ha så många lärjungar som möjligt som har elden i sina hjärtan. Som kan gå samma väg som jag i gemenskap med mig. Nu kommer jag att tala profetiskt, för det här fick jag direkt ifrån Gud, tror jag, när jag bad här, alltså innan det här mötet. Och det var Emmausvandrarna. Jesus hade dött på Golgata. Emmausvandrarna var, det står om i Lukas 24. Emmausvandrarna var på väg till Emmaus. Och jag slog upp, jag tänkte, är det här från du Gud? Då kommer det. Då betyder Emmaus något profetiskt. För det brukar göra, för alla städer och sånt brukar vara, alltså namn på, de står inte där, utan det grekiska namnet eller det hebreiska namnet uppenbara någonting här. Ni vet att Jerusalem handlar ju om, det var ju det religiösa centret alltså. Nu hade ju Jesus dött. Och hur såg det ut i de överlevande, så här, splittrade lärjungarnas ögon? Jo, det såg ju ut som att fariseerna hade ju fått rätt. Eller? Jesus var en fejk, sa man. Och de här lärjungarna som gick till Emmaus, som betyder de föraktade. eller de betryckta. De gick på en väg. Man var betryckt, man var bedrövad, för det såg ut som det man hade trott på inte skulle uppfyllas. Har det varit så i ditt liv någon gång? Har du upplevt någon stor besvikelse som du inte har förstått förrän Gud uppenbarar att det kanske ligger i hans plan? För när Gud stänger en dörr, då har han alltid någonting bättre för oss. Hur konstigt den kan låta, men det är sant. Nu står de Emmausvandrarna, de betryckta, de gick ifrån Jerusalem väldigt molokna, för man hade ju verkligen trott. Det är en ganska rolig berättelse här. Och de möter Jesus. Deras ögon var slutna och Jesus, han berättar, och då berättar de för honom: men du, den enda här som inte har hört vad som har hänt där uppe, du vet, den här Jesus som har vandrat här i hela Israel och gjort så stora under, du vet, den vi trodde på. Vi trodde att han skulle frälsa hela Israel, men nu är han dött på ett kors och inget, ja, nu har det gått 3 dagar och det, nu är det ju kört liksom. Så de gick iväg. Du befinner dig i samma situation, du som sitter här. Jag vet inte vad du tänker på eller vad du har gått igenom eller vad du hade för planer eller vad du hade i ditt hjärta. Men Jesus skall möta ditt hjärta som han mötte de Emmausvandrarna. För det står sen att Jesus, han börjar ju förklara ur skriften för dem vem han var. Och han säger: måste inte Messias lida allt detta för att, nu ska du lyssna, gå in i sin härlighet. Gå in i, var ju inte det vi skulle blicka in i, va? Jo, in i Jesus. In i Jesus, in i hans härlighet. Sen utbryter en diskussion här. Sen gör Jesus någonting som symboliserar hans död på Golgata. Han tar ett bröd. Han tackar Gud. Han bryter det och han räcker åt dem. Då öppnas deras ögon. Och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Ja, du kan inte ha en tro som beror på vad du ser med dina lekamliga ögon, utan bara vad du ser med hjärtats ögon. Är ni med? Jesus. Och sen så kommer detta. Och det här uppenbara för oss profetiskt 2 vägar fram till målet. Och jag har sagt det förr, jag har sett pastorer som inte kommer in i himlen. Man leder flocken fel. Men nu är det så här att det leder 2. Då står det så här: brann inte våra hjärtan. Lampor, med andra ord. Brann inte våra lampor när han förklarade för oss på vägen. Här har du en väg. Här har du jungfrunas, de 5 jungfrunas väg. Som lever av oljan från himlen. Är du med? Inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom min heliga ande, säger Herren. Han öppnade skrifterna för oss. Nu har du bett till Gud. Du har varit ärlig i ditt hjärta. Och du har undrat så här: varför upplever jag inte det Bibeln säger att jag ska uppleva? Varför är du så långt borta från mig, Herre? Men nu är Herren här idag. Och han rör vid ditt hjärta. Han ska öppna dina ögon. Han ska ge dig ny olja i din lampa. Han ska göra allting nytt i ditt liv. För han har sett att i ditt hjärta bor det inget svek. Du kan ha vandrat några år med en tynande veke. Men idag så är Herren, jag tänder helt på nytt. Jesus har brutits för din och min skull. Segern är redan gjord på Golgata. Och det finns en annan kraft som uppenbaras just i svaghet. Det är hemligheten. Du har nått svagheten där du inte längre ser på dig själv och dina möjligheter och din kraft. Du har börjat vända dina ögon emot mig, säger Herren. Därför kan jag verka med din nåd, min nåd i ditt liv. Nu säger jag amen och så ska vi be. Herre, vi tackar dig, Herre, för din kraft och din styrka och din härlighet. Herre, vi tackar dig för att du har gett ditt liv för oss, Jesus. Och det är där i kraften ligger. Vi tackar dig för Golgata kors. Vi tackar dig för att du manifesterade din seger över alla ondskans andemakter. Allt som finns här och allt som ska komma, Herre. Och nu ber vi om din inspiration i våra hjärtan, Jesus. Det är det handlar om, Herre. Så att vi orkar ända fram, Jesus. Att vi får ny blåbärshoppa, billigt talat, Jesus. Att vi klarar långloppet, Jesus. Att vi inte sätter oss ner och ger upp. Utan idag rycker du upp den trötte. Du ger nytt mod åt en modfällde, Herre. Tack att du ger glädje åt den som är ledsen, Herre. Tack för att du gör det, Jesus. Åh, vi prisar dig för ny olja i lampan idag, Jesus. Vi tackar dig, Herre, för en ny bibelläsning. En bibelläsning som inte beror på min intelligens längre, utan det beror på din helige ande i mitt liv. Åh, Jesus, tänd nya eldar idag, Herre, vi ber. I Jesu namn. Amen.